Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, i veckans podd ska vi prata om Meghan och Harry. Jag har en spaning här och jag är lite irriterad på mig själv. Jag ville egentligen gått ut med det här innan jag fick rätt. Och nu fick jag rätt.
Aha. Så nu blir det som att du snor av någon annan.
Ja,
ja. Men de flesta som vet vem du är vet att du är ganska tidig med slutledningsförmågor. Vi säger att vi får lita på dig idag.
Exakt, och sen ska vi prata om din hot girl summer också.
Just.
Vi var ju ute i helgen. Vi kan säga att den hot girl summer har börjat.
Det kan vi säga.
Det kommer ni poddlyssnare tycker jag blir väldigt roligt för innehållet framöver.
Ja, jag är lite i chock. Och du med.
Ja, jag är i total chock. Ja. Det, hot girl summer, det är alltså en definition för liksom den första singelsommaren man har då som kvinna efter ett längre förhållande. Och du ser ju till att börja med ut som en hot girl.
Tack.
Och det
tack.
Är sommar.
Med gamla sminket. Ja. Ja, det är bra, bra. Ja.
Nej, men, och vi ska ju prata om en situation som hände i helgen när du blev uppraggad på gymmet.
Hej och välkommen till Lille Lördag. Idag så har jag kuppat och tänker ta över den här podden lite grann och prata om osynligt arbete. För att det är ju någonting som jag märker att ni brinner för väldigt mycket, båda två. Mm. Och jag som har tagit över här idag heter Ida Östensson. Jag är författare till boken Allt vi inte ser som handlar om det osynliga arbetet hemma och på jobbet. Och har jobbat väldigt länge med jämställdhet och jämlikhet och allt startat allt från organisationer som Make Equal till Fatta och är nu generalsekreterare på Child 10 som jobbar mot människohandel av barn. Så lite gott och blandat.
You're the good one. Du är också en citatmaskin, darling.
Jassa.
Mm. Män har ett ansvar att inte utnyttja den de älskar och att inte vara ett as på jobbet.
Ja, men exakt.
Mm, mm. Det finns dubbel as.
Ja, för att jag tänker många frågar det. Varför ska män bry sig om det här? Jag menar så, det är ju två olika saker. Det ena är ju om man tänker i hemmet. Ja, men älskar man någon så vill man väl inte utnyttja den. Alltså, då är det väl bara att ta sitt fucking ansvar. Och på jobbet så kan ju folk tänka att ja, men det här är inte en människa jag bryr mig om. Men vill man vara ett as som folk snackar skit om? Nej. Så att det är lite kortfattat om varför det är viktigt att göra på båda ställena. Ta sitt ansvar.
Och boken har ju fått en otrolig genomslagskraft. Och ni byggde ju den här boken dels på... Du skickade ut enkäter. Ni har fått över 10 000 svar.
Ja, jag och Tor Rutgersson.
Så det är inte att du har suttit hemma och såhär, Leffe torkar inte av bordet. Utan du har liksom evidence.
Ja, det är ju båda de här 10 000 svaren. Men sen är det ju evidence i form av väldigt mycket forskning. Om man kollar längst bak i boken så är det väl så här 15 sidor av referenser till olika forskningsstudier. Och så vidare och så vidare. Så ja, den är väldigt liksom matig men faktiskt också väldigt lättläst och enkel att använda sig av skulle jag säga i vardagen.
Och anledningen varför du är här det är för att vi har haft lite kontakt på DM. Du är en trogen lyssnare som lyssnar.
I love you guys.
Detsamma.
Detsamma, så det känns jättekul att du är här. Och om vi börjar då med den termen som väcker liksom mest frustration. Vi pratade om det förra veckan med Hanna Hellqvists krönika om strategisk inkompetens. Mm. Och jag blev ju själv utsatt för det här i veckan och skrev ett inlägg om det på sociala medier och det fick en del reflektioner på det. Så att, ska vi börja med att definiera vad det är så kan vi gå in på det andra sen.
Ja, men man kan säga att strategisk inkompetens det är att liksom låtsas inte kunna någonting för att någon annan ska göra det. Eller till och med man tar det liksom ett steg till, att vara manipulativ och säga att du som är så bra på det här. Och liksom, ja, väldigt många använder sig av det här, jag tror att vi alla också gjort det på olika ställen i livet. Och vi tänker kanske inte på det, även om det heter strategisk inkompetens så är det så himla invant beteende. Men man kan ju märka att män gör det här väldigt mycket mer i saker där generationens jämställdhet inte har kommit ikapp. Att man tänker att det här är, jag är en jämställd man, men det här är nu ändå kvinnans roll. Så att du är väl bättre på, ja men barnet vill säga, följ med till sjukhuset du, och det här med salvor, jag vet inte riktigt. Alltså, medan vi kvinnor tänker att det här är ju vårt ansvar, så vi googlar upp och kollar vilken salva ska det vara till det här barnet, eller vad det nu är. Och sen kanske kvinnor använder det på andra ställen som är mer liksom, könsstereotyp manliga. Ekonomi, byggprojekt. Hur är det nu? Är det så svårt egentligen att lära sig en slagborr och så vidare?
Men någonting som har gått upp för mig senaste tiden, de senaste åren, är dels du är bättre på det här, men nu har det nya kommit till. Du som tycker det här är så kul.
Ja, men exakt. Mm. Den är också väldigt vanlig.
Jättekul att planera liksom ett kalas för 20 galna ungar. Dels kul och dels du är bättre på det. Mm. Varför är jag då bättre på det? Men nu har jag fått ett annat svar som också är, jag märker att alla tycker att du är bättre och härligare när du gör saker, så därför har jag tagit ett medvetet strategiskt steg tillbaka. Mm. So you can shine, baby.
Bara, och kanske är det så att you shine bättre också, men om människor liksom, om man på riktigt vill, för helt plötsligt så är kvinnan bättre på allt.
Ja, och så gör det.
Det är väl väldigt många kvinnor som går runt och tror det just nu, att de är så här super queens. Så
ja,
och det blir ju inte bra för någon
i
slutändan.
Nej, verkligen inte.
Det är en loser-position.
Ja, men det är en lose-lose position skulle jag säga, på olika sätt för båda. För att, så här, varför ska man göra det här då? Jo, men kvinnor löper 41% större risk att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa. Ekonomiskt går det åt helvete för oss, för vi jobbar alltså 5-6 timmar mer. Vi har 5-6 mer obetalt hemarbete i veckan.
Per
och på
dag,
jobbet,
tror jag.
Nej, men alltså, och det ska säga att det är nog lite underkant på hur
jag
man har mätt och så vidare.
Det. Ja.
Men sen kan man lägga till då att det är 200 timmar mer per år, alltså upp till en månad som vi gör det på jobbet, på osynliga, icke-meriterande arbetsuppgifter.
Du menar typ som att fylla på kopiatorn och säga så här, din mamma diskar inte här och sådana saker.
Ja, men inte bara, utan det handlar också om arbetsuppgifter som får män att, alltså det handlar om så här, saker som gynnar företaget och organisationen du jobbar på, men som inte ingår i din faktiska arbetsbeskrivning, som ofta görs i skymundan och skulle kunna göras av vem som helst. Så det kan vara, vem är det som får på sig att skola in den nya personalen? Vem är det som är den som förbereder den här planeringen till vårfesten, för du gjorde det så himla bra sist, you shined baby, kan du göra det i år igen liksom. Men man tar inte bort övriga arbetsuppgifter och det du faktiskt är anställd för, så att det, eller förbereda den här powerpoint-presentationen till mannen som sen får stå och skina, eller ta mötesanteckningar, eller fixa liksom inmöteslänk till alla som ska vara med och så vidare.
Vill ni lyssna på hela det här samtalet med Ida Östensson, så är det bakom våran lilla prenumerationsvägg, så man får, ska känna att man får mycket lille lördag för pengarna.
Herregud, helt uppfylld efter samtalet med henne. Hon är helt otrolig.
Och jag är också jätteupprörd.
Ja, jag med. Vi ska börja med att fila i de här listorna.
Ja, det är så jättebra. Alltså. Jag ska också ta med den där hem till lilla Joy Meister. Får vi se här vad som händer.
Skriva ut dem. Lägga dem i högar, drivor.
Då är det med stor glädje. Jag härmed förklarar er. Man och hustru. Gratulerar.
Välkomna till Lille Lördag, dagen då allting förändrades. Eller?
Gud, vilken härlig start kände jag.
Ja.
Jag blir glad.
Ja, vad bra, jag ser det. Ja. Du är gullig.
Ja, det var fint tycker jag. Du gav något nytt hopp på något konstigt sätt.
Men alltså, det är ju verkligen så, och det är det som jag tycker ändå är så ballt med livet. Är du en fri människa som kan gå omkring på gatorna, då kan du förändra livet varenda dag.
Precis, så kände inte du kanske för 3 månader sedan, men så känner du nu.
Ja, det går upp och ner.
Det går upp och ner. Men jag gillar upp an mer än ner an.
Det går rätt trött, det gick ner lite. Men ja, alltså, det är ju intressant. För att ibland, om man inte kan påverka sin situation, för man kan faktiskt inte det ibland. Ibland är det bara så här, okej, sitt i båten av olika tusentals anledningar. Då får man ju förändra lite sin egen inställning och se själv.
Ja, men jag tycker i grunden att man ska manifestera mera. Mm. Och några som har manifesterat lite mera är väl våra gift vid första ögonkastet par.
Verkligen. Jag I got blown away av inledningen.
Vi har sett en ny sida hos varandra. Vi störde oss på saker som vi inte gjort innan. Vi var mer arga på varandra helt enkelt. Idag var första gången jag kände att olikheterna kommer påverka oss på ett sådant sätt att det inte kommer funka.
Han började packa sin väska och det var forever.
Det starka inledningen när man kände att allt var över.
Ja, men vi visste ju också att det fanns inte någon gråzon i det här avsnittet. Antingen åker vi hoppar på hästen och rider i natt, eller också så kraschar allt.
Precis. Jag tycker ju att partyhatten var ju väldigt storsint utav lilla Lina där.
Otroligt storsint. Samtidigt så känns det lite så här, det känns staged. Att det var så här, det håller på att gå åt helvete. Hon pratade med någon av terapeuterna som sa så här, ska du inte testa det här? Har du någon partyhatten?
Nej, de pratade inte med terapeuterna. De gjorde det själva.
Jo, vet vi detta? Aha, okay. Du har väl gjort tv i ditt liv?
Ja, jo, absolut. Nej, det enda jag tänker på, alltså som konflikten startade ju med att hon blev arg på honom för att han inte ville sätta på sig en t-shirt när hon skulle skicka en grattisälsning till någon kompis.
Kan vi stanna där?
Absolut.
Detta är en vattendelare. Mm. Vad känner du?
Oj, jag vet inte om de nu enligt egen utsago har gift sig.
Ja.
Indirekt i tv dessutom. Och kanske var den här vännen med på bröllopet åtminstone visste om att den här Alexander finns med i hennes liv.
Ja, det förutsätter väl.
Då är det väl inte så konstigt om man då väljer att skicka en grattishälsning från sängen där han har täcke på sig och visar axlarna, eller?
Nej, han låg väl inte med ståfräs och typ stod på alla fyra med en banan i munnen. Alltså det var ju bara de satt i sängen, han hade täcke. Det var det annorlunda om de kanske skulle skicka till mamma och pappa, men ibland så känns det som att så här, kvinnor ska säga saker för att de kan.
Ja, men det är också så många, i hennes fall upplevde jag, för jag ska komma till det nu med den här konflikten. Det är hon som startar många konflikter, men hon äger också narrativet i dem. Mm. Och sen är det också hon som friar konflikten.
Precis.
Ja.
Det här är en smart psykologisk betingelse. Att man framställer som att den andra har satt igång det. Mm. Och så är man den storsinta och den som löser det. Det skapar ju en otrolig falsk trygghet hos partnern.
Mm. Så jag har ju vuxit upp med en pappa som varit sådär. Ja, du vet, man liksom först är man lovad att man ska få någonting. Sen gör man någonting fel så att det där tas ifrån en och man är väldigt ledsen för det. Och sen helt plötsligt dagen innan så kan det helt plötsligt komma som en present från pappan då.
Mm-hmm.
Att säga, men det är väl klart att du ska åka dit, där har du 500 spänn dessutom.
Åh gud, det är som de här testen som vi pratade om när vi var på gymmet. När jag stod på telefon och lyssnade på poddmanschen med Anders Hansen och Simon Kujaga. Att de gjorde de här testen på 30-talet på råttor. Just på grund av det här att många har problem med att liksom reglera sitt matintag. Så att, de ville testa vad som händer i råttors hjärnor då när de får... Hela tiden så får de belöningen är mat då när de inte vill göra mycket uträtta. De ska pilla någon liten godisbit ut ur någon liten plaströr. De där testen som görs hela tiden. Och sen så lyckades såklart få de här råttorna att lista ut var de skulle plocka sin mat hit och dit. Och sen börjar de med elstötar och de som hade beroende hjärna då tog ju ändå maten. För de sket i om de fick en stöt eller det var obehagligt. De skulle ändå ha maten. Men sen när de började ge då de här små gottibitarna lite då och då. De visste inte riktigt när de skulle få det. Då jävlar ökade dopaminet när de fick det. Mm. Och är inte det här lite samma sak?
Jo. Att
man säger någonting, man tar tillbaka, det var ditt fel. Mm. Och sen så vet man inte, vad har jag nu gjort? För nu har jag tydligen gjort något bra. Okej, tack så jättemycket, nu fick jag belöningen. Vilket skapar då en dopamin som gör att du fäster dig vid din pappa, even though it's a douche.
Mm. Ja, men så är det ju. Alltså, det finns ju liksom, det här är ju någonting som finns med och kan liksom belönas då och då. Man äger liksom narrativet i relationen för man har the magic stick att fria och fälla.
Det är därför man oftast som vuxet barn eller medberoende har en väldigt konstig bindning och så här, syn på den föräldern som har varit både känslomässigt och fysiskt frånvarande. Lex Ann Södlund, pappa, min hjälte. Och sen bara, nej, antihjälte. Jag tycker att det där är ett obehagligt sätt att sätta igång dopaminet hos en människa. Att liksom på något sätt bygga upp någonting som faktiskt inte är sant. För det var inte hon som löste det här. Det var ju faktiskt han som emottog då hennes försök. Han kunde lika gärna så här...
För hon var ju också den som bestämde att du och jag ska nog inte leva tillsammans. Det här
precis.
Kommer inte funka.
Precis.
Det är nog lika bra att vi inte är här ihop.
Ja. Och nu är det över för alltid.
Så när han börjar packa väskan då, vilket också är ett dramatiskt drag.
Been there, done that.
Gud, mitt ex-kex.
Jo, men det är, om vi ska ta saker och ting för vad de är. Några gånger måste man ju få packa väskan. Det tillhör väl inledningen?
Ja, men absolut. Ja. Det är ju skakigt i början. Sen så är det ju liksom... Det är inte, det är inte en vacker väg en konflikt kan gå. Det är liksom the lowest of the low.
Det är ju en kidnappning.
Ja, men för då är det är lite som... Om jag kommer ihåg kompisar så här, du får inte stå på mitt golv. Du får inte sitta på min säng. Så man bara säger, nej, vad fan ska jag vara? Ska jag börja flyga?
Flyga omkring. Ta propeller. Du får inte ta propeller.
Nej, men det är samma liksom. Vi är barn. Vi är barn i situationer när vi bråkar. Och här är det liksom ett barnbeteende.
Men när du berättar det så där så blir det ju... Hon äger narrativet. Han reagerar på att han inte får vara med och bestämma narrativet. Han kör den här barninstinkten. Så då drar jag, för nu har jag fått min marshmallow. Då ändrar hon sig, för då får hon panik. Nej, men gud, det kanske inte är så roligt att vara kvar här själv. Jag vill nog att han ska vara kvar.
Alltså, vem ska jag leka med nu?
Precis, ja. Då tänker jag vara med. Ja, men när hennes föräldrar sa så här, nej, men var inte det då? Man bara, nej. Då rymmer jag. Okej, rym då, men vi tänkte ha en härlig så här, fredag och liksom äta godis och chips. Och så satte man där på sitt rum och man bara, ska jag tappa ansiktet, ska jag tappa ansiktet, kommer man ut och säger, skulle bara titta förbi. Jag sätter mig lite här bara. Och så fortsätter ju liksom, så fortsätter våra beteenden upp i hög ålder om man inte liksom gör en hardcore inventering.
Vi kommer ju komma tillbaka till Lina och Alexander, men nu måste vi faktiskt prata lite om Karo och August.
Ja.
Kära lyssnare, nu är det så att vi har en liten specialpodd som heter Gift vid första ögonkastet special. Och den ligger bakom en liten vägg som kostar 49 kronor. Så att ni lyssnare får möjlighet att ta del av den här. Det är bara att ni går upp i eran poddspelare, oavsett vilken ni har. Högst upp där står lite information om programmet. Och där finns det en länk till Acast Plus. Och då väljer man den som kostar 49 kronor. Och där får man helt enkelt ta del av hela avsnittet. Superenkelt!
Som är helt fantastiskt varje gång.
Ja, alltså vi får väldigt många roliga DMs och analyser. Ja, men som sagt, ni som är med i Lille Lördagklubben kommer att få ta del av den och också en fullständig intervju med våran veckas gäst Ida Östensson.
Precis.
Ja, det som har hänt i det senaste nytt om The Dutch and Duchess of Essex.
latest news, sir, mom.
Vi var ju på här i podden för liksom flera år sedan och kallade dem för Prince of Woke, kallade vi honom för.
Ja, och, det epitetet är väl inte borttaget från
nej,
hans.
Absolut inte. Sen gjorde han en Oprah-intervju när det kändes liksom som så här, wow, shit, ja, vi förstår verkligen hur krånglig och komplicerad monarkin är i det här moderna samhället och i den här amerikanska bilden. Samtidigt kände man väl lite i dokumentären att så här, hon går runt och tror liksom att monarki är en Disney-film. Oj, vad jobbigt. Det förstår jag att det är problematiskt.
Nu gör vi om den där scenen.
Ja, nej, men de var ju på en välgörenhetstillställning i New York förra veckan. Meghan har vunnit något liksom pris som hon är där och tar emot och Harry är med. Efter den här ceremonin ska de då åka tillbaka till sitt hotellrum eller lägenhet. Jag vet inte om de har hus i eller liksom ett hem i New York.
Mm. Men mamma Meghan är med.
Och mamma till Meghan är med. Mm. Men då inträffar det fruktansvärda. En vild paparazzi-jakt som pågår i över en timme. Så det var fara för deras liv.
Ja,
som det många gånger är. Och vi såg ju även det i dokumentären när det var en paparazzi som följde med dem och de var helt hysteriska.
Ja. Det var de största rubrikerna också inför boken.
Ja.
Att Harry var så orolig att Meghan och han då inom parentes och barnen skulle råka ut för samma öde som Diana.
Ja.
Så,
och det är ju hans trauma. Det jag fattar att det är ett supertrauma i hans liv.
Så när det gäller honom är det inte konstigt att han tror det och känner så. För det är en trigger som sätter igång så att allting blir ju en fara som sker när en paparazzi.
Jo, men det är lite också som jag pratade om i den här andra podden om min förlossningsdepression som även Kalle smittades av, liksom, när man så här ser samma bild. Man kan ju smitta och prägla den andra med samma mönster. Liksom.
Ja, det går nästan inte att undfly.
Nej, och liksom, är det någonting som blir definierat för en sanning för ett par, då kan det ju bli det. Det finns ett franskt uttryck, kommer jag aldrig ihåg det, provocerade mig själv, som är, handlar om att man blir en liten egen cell som ett par, när man skapar sin egen verklighet. Och i den verkligheten så finns det ett regelverk. Men det regelverket stämmer oftast inte överens med övriga världen.
Nej.
Och det är lite så det känns som det har skett här. Däremot så finns det en strategi i det här. Och det är det här som jag börjar tvivla på hur mycket trauma och strategi går ihop.
Mm.
För jag kände direkt när de här rubrikerna kom så, oj, 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 nu börjar det ringa, blinka liksom lampor här och ringa små klockor. För att jag bara, det här, det ligger en hund begraven. Och det är som att de är tillräckligt sluga för att skapa äga narrativet, att sända ut den här nyheten, använda sina pressmedier, få enormt stor liksom, press på det här och vara jätteupprörda. Samtidigt är de tillräckligt dumma att de tänker att så, media inte är smarta eller sociala medier inte existerar. För det som händer sen då, det är ju såklart att en journalist får tag, för de har alltså tagit en vanlig taxi. De har inte åkt med sitt säkerhetsteam.
Okej, du bad om det.
Ja, men de har tagit en vanlig taxi, ja. De har inte pratat med sitt säkerhetsteam. Och det som händer är att en vanlig yellow cab som då har, de har smitit från sin egen säkerhetsfolk. Så det här är gjort från deras sida. De har tagit en vanlig taxi som fastnar bakom en sopbil. Och när den här sopbilen står på gatan och blockerar vägen i 10 minuter, vilket de har förlängt till en timme, och en hetsig biljakt, då är det en liten paparazzi som tar bilder på dem under tiden de sitter där. Sen försvinner paparazzierna och bilen och taxin kör dem hela vägen hem till deras bostad.
Ja.
Det är det som har hänt.
Ja.
Och det som är det mest pinsamma är att brittiska hovet har alltså gått ut och informerat dem om att efter att kung Charles blev kung Charles den tredje, då är deras säkerhet, som är då bekostad utav hovet, borttagen.
Mm.
Så det här är alltså en total lobbyistaktion för dem,
yeah,
för att få tillbaka säkerheten, för att berätta så här, vi lever under sånt fruktansvärt hot.
För det är många miljoner varje år, många miljoner.
Nej,
som de får.
Nej, tror jag pratar om miljoner per månad,
yeah,
som de behöver i säkerhet.
Mm.
Och det är väl klart en utgift som de inte vill ta.
Nej, det är klart att de
så
inte
vill. Så det här handlar ju om en snål fan som inte har lust att betala för någonting. Och då kan du liksom lägga in det personliga traumat, stärka upp det, skapa en strategi hur det traumat då ska kunna bli en farlig situation. Hittills äger du historien.
Mm.
Men sen den där andra delen, att det liksom bara var en sopbil som stod i vägen i 10 minuter. Och att den här liksom intervjun,
det var lite bajs som skulle tömmas,
med taxichauffören var ett underhållande.
Nej, men vi måste lyssna på den. Det är för roligt.
Ja.
It proves my theory. You don't know who you're gonna get in your cab. I see 3 people hop out of a black car right into my cab, and it was Prince Harry and Meghan, and there was another woman with them as well. And as we're going straight, a garbage truck was blocking us. He was picking up trash, and all of a sudden, paparazzis came out of nowhere and just started flashing, taking pictures, and you know, and they didn't stop until the security got out and said, "Move, move, move." I don't think there would have been an accident because there was not that much traffic at nighttime, you know, but you never know, right? If the one of the paparazzi decides to cut me off or anything like that, it is possible.
Han är ju såklart helt oförstående, för han berättar ju bara rätt upp och ner vad som hände. Men det här är väl också en, alltså att bli förd bakom ljuset av sig själv. Man är uppväxt med silversked i mun eller guldmun, och ja, men Lex kejsarens nya kläder, att man då är, saker och ting kommer inte ut i ljuset så som det verkligen är. Problemet är ju att för 50 år sedan så var det ju så i det svenska kungahuset, och även kanske för 30 år sedan, men allting har ju ändrats och förändrats i och med sociala medier. För det är som du säger, det är ju bara för liksom en halvsmart journalist att leta upp personen som sitter inne med bevismaterialet, och sen har du liksom pyspunka for life på din historia. Ja, men lite liknande. Säger, nej, men vi var inte där då, vi har inte tänt eld på huset, klipp till Rustas liksom, övervakningskameror, 19 braständare, 3 liter bensin liksom. Det blir någon humor i det, och det är väl här de tillsammans kanske inte tar in någon utifrån, utan de sitter och speglar sig själva och sin egen smartness, som såklart faller då.
Ja, det här blir de ju liksom kling och klang.
Ja.
Det är för taffligt liksom.
Ja, det är faktiskt för taffligt.
Och då blir ju också att så här, de håller på som sagt, det ligger och gräver sin egen grav. De måste bara, vet du, om jag hade varit dem och varit deras PR-ansvarig, jag hade varit så här, håll käften du bara. Mm. Det är 3 år kanske.
Ring Challan och lick his ass.
Inte liksom ett ljud. Nej. Alternativt så här, Harry, det är dags att lämna Meghan. Kliva tillbaka som en hund med svansen mellan benen till liksom Challe. Be om ursäkt. Håll dig längt bak i ledet efter Andrew. Och sen kan du få komma in i värmen igen. Men så här, det som du håller på med nu, det kommer inte funka.
Nej.
Du har valt fel. Du satsar på fel häst. Ja. Det gör man ibland.
Åh, gode gud. Nej, men underhållande i alla fall. Och det blir väldigt infantilt. Det är som att de är två 12-åringar som sitter på ett slott och har fått makten själva.
Nej, men det finns ingen... Alltså,
det är Big. Filmen Big liksom, i ny version.
Ja, men det verkar inte finnas någon där som säger så här, det här är ingen bra idé. Mm. Eller så är det en massa folk som säger det här är ingen bra idé, men de vägrar lyssna.
Ja, för att de är upptagna och upplåsta av sig själva och sitt eget, liksom, sin icke-förmåga att inte ha rätt.
Ja, det är otroligt. Alltså, det är både skakande och rörande i ett.
Ja.
Nej, men jag tänker på att det händer ju såna här case då och då.
Jag att du tycker lite synd om dem, Anita.
Nej, men jag tänker mer
att... Det är svaghet hos dig jag aldrig har sett.
Oj då. Nej, men jag tänker att de är så jävla... För det var ju så uppenbart med kungen.
Mm.
Alltså dokumentären Kungen. Att här är en person som är någonstans... Vilket jag liksom... Det var det som jag fick med mig. Det här är en person som är 100% oförstörd. Han som levt i en parallell verklighet. Han förstår inte hur världen funkar.
Nej.
Och liksom har också ägt makten över... kommunikationen på något sätt genom de människor han har valt att anställa. Och nu när Harry då liksom inte äger den makten längre och inte förstår styrkan i att hans kungaglöd har falnat. Kronan har åkt på sned, den har åkt av, den finns inte längre. Det är något så sorgligt i det liksom.
Nej, men jag vet. Och det där kan man väl själv känna igen. Om man har varit i en relation där båda kanske har liksom på något sätt... Att man har varit ett superteam eller couple tillsammans. Och så ser plötsligt så är man, står man ensam. Det kan också göra ont. Det har ju både du och jag känt.
Ja, men gud, ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, nog om the hot New York couple, höll jag på att säga, som åker tillbaka till ännu hetare LA just nu. Men du då, lilla fröken, du heter en vilken klimatkris som helst.
Oj då, trots mina håriga ben och trollemors förbannelse.
Trollemors förbannelse, är det din vagina? Är det ditt smeknamn på din vagina?
Jag är slö, på det sättet är jag slö. Ja, det är också så här, det är svårt då när man...
Jag vill se dig första gången hos Madame Tussauds, hos vaxkabinetten, när du ska ligga där och bli plågad och pinad.
Inte ska jag låta min lilla penani bli utsatt för det. Det är ett tortyrredskap. Är jag den sista 50-åringen i världen som inte någonsin har varit hos Madame Tussauds?
Nej, men alltså... Jag har skrattat så mycket, för det är också ett generationsklapp. För jag och min generation, som är då 45-ish, vi har ju då valt att ha kvar en liten, liksom, liten landningsbana.
Ja.
Men...
Små och stora plan. Herkules ibland.
Men generationen som är 50, som jag känner, liksom, där är det helt avklätt. Där är gåsen plockad.
Jaha!
Så gud, du är för mig...
Pulliga ananisen.
Ja. Och generation under är ju också gåsen plockad. Alltså, den har ju inte ens fått växa ut sedan de liksom fick hår första gången.
Nej, jag är alltså en egen generation.
Nej, men du är ju 70-tals Ann. Jag har ju liksom aldrig varit med om en kvinna som har liksom en buske.
Nej, men det är inte en buske, för den har plockats tillräckligt många gånger så att det, liksom, det blir inte buskliknande längre. Det där är ju don efter intresse och person. Så är det väl med alla.
Men jag kan inte tänka mig en singel som inte rusar till Madame Tussauds, det första som händer när man är singel. För då vill man ju vara perfect everywhere.
Ja.
Men hur som helst, det verkar
jag har ändå
inte
fått ligga mer än många andra.
Ja, absolut. Och jag vet ingen kvinna som har så manstycke.
Det kanske är håret.
Ja, jag vet inte, jag tror inte att det är pull i håret. Skitsamma. Men det som händer med dig och Ben, det är ändå liksom helt fascinerande. Du är ju liksom Sofia Loren liksom, eller Brigitte Bardot.
Oj, 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 oj.
Det är det sjukaste. Nej. Jag varit med om i liksom. Men det tog jag dig. Och det går fort.
Ja, jag passar ihop med många, som någon sa till mig häromdagen.
Ja, det är ADHD-hjärnan.
Men ja, jag tror att det handlar mycket om det där. Vi återkommer till vår väninna som skulle nu på sin tantrakurs.
Just det.
Jag ska säga, vi får återkomma till det, för det blev inte väl utfall.
Nej.
Hon ringde och skrek till mig.
Oj.
Nej, hon var så upprörd och till intet gjord och förbannad på dessa kvinnor och män som säger Jag ser mycket orgasmer för show off.
Ja.
Han säger, varför är ni här?
Men ni kan ju redan där.
Ja, men att den här blicken på mig själv som att jag ska vara behagsfull för män, den har fortfarande inte riktigt kommit, men strategierna för hur jag ska komma dit har jag kanske. Så det blir väl.
Ja, men jag är liksom, jag, även när jag var singel, jag tyckte ändå att jag var rätt bra på att få kärar om jag ville.
Ja.
När jag sätter på den där blicken, då vet jag att det kan funka liksom.
Mm.
Men när jag har en avstängd, då blir det ännu mer chockerande hur någon som jag också upplever är relativt avstängd får den ändå.
Du menar att jag är så avstängd att de andra blir påsatta?
Nej, nu någonting skickar du ut, för att det är ju uppenbarligen att så här, det där skulle ju aldrig uppstå ifall du var avstängd.
Nej, det förstår jag. Men när man också är lite på nytt född, då är det ju mycket energier i omlopp.
Gud ja, det är de här feromonerna. Jag tror man bara liksom springer runt och osar dem.
Men ska vi ta, vill du ta just det här specifika exemplet?
Ja, jag kan ta det här specifika exemplet. Det finns ett gäng, men då kan vi spara till lite senare. Men
men just det här specifika exemplet.
Vi är då på gymmet på lördag. Vi har en tjejdag. Det har ju vi typ aldrig någonsin.
Sensationell.
Kanske händer en gång per år.
Ja, max.
Ja, max. Och då har vi en tjejdag, så vi går till gymmet och tränar, för det tycker vi båda om. Och jag inser att du tycker om det extra mycket just nu som singel. Men du står mest med telefonen. Och så tar du en viktig i en hand. Så bara, och kämpar lite, så är det lite selfie på det. Och sen så går du till nästa vikt, så är det en viktig i hand, så är det en selfie på det. Och sen sitter du på någon maskin tre minuter. Och så, jag orkar inte riktigt längre. Och sen går du och tar en selfie istället.
Men är inte det typiskt när man är liksom inne i någonting och det börjar, krisen är fortfarande kanske en kris, men man inser så här, det finns ett ljus i tunneln. Då blir nästan allting sekundärt än att så här, jag finns framför kameran, därför är jag.
Vad jag tränar. Gud, jag älskar att slita på gymmet.
Ja, sen så gick du upp på ovanvåningen till någon maskindel. Och jag,
maskinpark.
Det är maskinparken. Jag gick efter. Nu började mitt intresse falna för maskinerna.
Det kan vi säga. Ja. Jag undrar om de någonsin hade börjat. Men det hade tydligen funnits falna också.
Jag råkar, som av en händelse måste du ändå ge mig, gå till en maskin som jag var intresserad av, där intresset tändes, samtidigt som en annan människa, en man.
Vilket, nu i efteranalysen här, så inser jag att han var inte alls på väg till den maskinen. Han gjorde en helomvändning när du gick dit.
Han hann ju precis före.
Han hann precis före.
Mm.
Han var nämligen på väg, inte åt mitt håll, men liksom mitt emellan oss.
Nu när du säger det.
Nu när jag säger det, så jag funderar på om han hade fått syn på dig tidigare.
Men han hade tittat lite på mig kanske. Jag hade också en väldigt starkt lysande tröja. Ja, men han hade tittat lite. Det ska jag villigt erkänna att det kanske jag hade känt.
Ja, du hade inte utbytt någon blick tillbaka.
Nej, för jag har ingen linser. Så jag vet inte. Nej, men man framstår som het. Det gör man. Hur som helst.
Nej. Kanske egentligen bara stod och kisa och funderade på hur han såg ut.
Nej,
och då trodde han att det var en lång blick.
Jag tyckte att han var snygg.
Ja, det tyckte du. Ja, det så tyckte du kände ändå ut någonting.
Ja, jag kände så här, gud, det där var en snygg man. Mm. Mm. Och liksom lite skön, fin stil.
Nu ska vi också säga att den här mannen är då ungefär kanske 25-28 år gammal.
Det kan vi också säga.
Det kan vi också säga. Han har då ingen aning om hur gammal du är, och det är ju inte relevant i sammanhanget.
Nej, och det ska han inte få reda på.
Hur som helst,
jag går fram och han är så här, oj, jag skulle precis ta den här maskinen, men ta den du. Nej, det behövs inte, jag kan göra någonting annat. Är det säkert? Man vill liksom gummisnodden. Nej, men jag går bort till den andra maskinen. Gick bort och du gick ner och duschade.
Ja.
Sen försvann ju såklart det där. Även fast jag kände att det var en blick. Alltså jag är ju inte på den där typen av gym så ofta.
Nej.
Hart 54 är ju såhär, tjena grabben, tjena brorsan, tjena syrren. Det är bara intressant att du, jag menar, man läser ju så här, gym är ju så här raggningsställen. Jag bara, nej, det är inte. Jag råkar liksom fisa när jag ska lyfta någonting. Alltså det är inte, jag kan inte förstå innebörden av det förrän nu då. Hur som helst, vi duschar, går iväg. Jag har verkligen ingen baktanke. Så jag bara går förbi och tänker så här, snygg man,
ja,
mysig.
Och jag får ett samtal från min kompis, så jag ställer mig på andra sidan gatan och pratar i telefon, för du ska gå in och handla mat.
Precis.
Det är planen.
Mm.
Det som händer då är att jag helt plötsligt ser den här mannen från gymmet springa ifatt dig. Och min analys från distans är att så här, oj, undrar om Ann glömde sin telefon och han var lite artig och sprang ifatt henne.
Och jag hasar ju runt, för jag kan inte sitta på min jumpadojna, så jag är en hasare.
Ja, du går runt med dina...
lite svettig.
Ska inte säga att de är superbruna, benen. Det kunde bli lite mer farmor Ingas ben.
Ja, ja, men jag hade ändå kjol och liten...
en liten topp.
Det hade jag.
Ja, och då är precis, ser jag där på gatan stå och prata, så jag tänker inte så mycket på det. Men jag tycker ändå det är någonting som inte stämmer.
Du pratar för länge.
Det är lite för länge och du ser lite för glad ut.
Ja.
Så vad händer?
Ja, han kommer fram då och säger så här, bra kört.
Det var en pick-up line som du gillade.
Såklart.
För det var ju det du fick bekräftelse på när du tog bilder på din kill.
För du hade precis gjort en gift i första ögonkastet. Du hade tärrat mig, sänkt mig och sagt att jag inte hade kört så bra. Så då ljög han och sa bra kört.
Och då tänkte du, ja, det var jättebra kört. Jag har inte ens svettig.
Jag har så ont nu så jag kan inte gå sån träning. Så nej, men då blev jag säga ja. Kanske nu han säger, ja, bra körde jag. Då säger jag, det tycker inte min väninna. Och så garvade lite. Och så sa han, vad ska du göra då? Ja, nej, vi ska åka ut till en kompis och käka middag. Aha, aha. Han, jag märkte att han där insåg att han var liksom inne på ett spår. För det ville han inte lyssna på. Aha, okej, nej, men jag känner inte så många här. Jag bara, nej, är du nyinflyttad?
Och han var en egen ö. Han visste var han skulle åka någonstans. Ja. Det var liksom inte intressant riktigt vad du sa.
Men sen kom vi fram att han hade ändå bott här i 2,5 år. Så många icke-vänner. Han hade nog några vänner och visste vad han var. Men han framställde som att han hade kommit till Stockholm för första gången. Sen berättade att han var civilingenjör och han snart var utbildad polis. Så det var mycket som kom fram om vem han var.
Väldigt fort.
Otroligt fort.
Det var liksom han bara brrrt.
Precis. Ja. Och så undrar han igen då om jag vill hitta på någonting, om vi skulle göra någonting. Jag vill säga, jaha, nej, det, alltså nu ska ju vi åka och käka tjejmiddag med min kompis. Jaha, han kunde liksom inte, han var inne på sitt apspår. Okej, för annars jag bor i närheten och tänkte om vi kanske bara kunde hänga lite. Jag säger, nej, men det kan vi nog inte. Och så frågar han, kan jag ta ditt nummer så kanske vi kan höra senare ikväll. Jag var så här, ja, men jag finns på Instagram. Han bara, jag har inte Instagram. Så kunde han inte ringa för det var polisens telefon, bla bla bla. Hur som helst så tog vi hand och sen så gick han och sen så fick jag ett meddelande av honom. Och ja, nu har han undrat om då om vi ska träffas.
Och du har fortfarande inte listat ut hur gammal han är, för han är mellan 25 och 28.
Ja, han ska precis ta studenten. Men här kommer vi till dilemma, för det här, det vet ju du också, det ska vi inte sticka under kjol med, att det har hänt några gånger nu att liksom, ja, men yngre killar har blivit lite betuttade och liksom får tag på mig på de mest konstiga sätt och skickar bilder till mina söner och bla bla bla. Jag har ju sagt hur gammal jag är, men det kanske har varit liksom ute på krogen och så här, då kanske det blir en rolig grej. Men att säga då, nej, jag fyller 51, den är ju jobbig tycker jag.
Den är jobbig. Men det, jag tycker du missade någonting här mellan stolarna. Alltså dels så finns det ju en stark MILF-trend. Ja. Extremt stor myrtrend.
Och vad har du hört och sett det?
Det har ju både pratats om i media, men också om du kollar så här Pornhub Statistics, så är det ju liksom det som är det som är mest sökt på.
Absolut. Och granny.
Men nu är ju också MILF-spannet väldigt stort på Pornhub Statistics. MILF är ju alltså om du är runt 29 och uppåt. Ja. Men sen så det som är ju att det finns ju också nu en så här otroligt, det man kallar för kalla möten, det vill säga jag ringer upp och så tar vi ett samtal och vi tar ett möte. Det här var ju ett kallt uppmaning att få dig med hem direkt efter gymmet.
Precis, och det såg ju inte jag. Men när du sa det så it all made sense.
Han ville liksom gå ut, haffa dig, gå hem och sätta på dig och sen var det inte mer med det.
Nej.
I guess.
Som en liten studentpresent.
Ja, till sig själv.
Men det här har ju jag då den senaste, jag dejtade ju förra gången då, det är 11 år sedan.
Ja.
Och då hade ju Tinder liksom, ja men då fanns ju Tinder. Men det var, ja, det hanns inte med på något sätt. Eller det var liksom, det är inte någonting som jag tror skulle passa mig. Jag tror att det skulle sätta igång mig för mycket. Jag håller mig faktiskt utanför det.
Ja, jag tror inte du behöver ha det heller.
Nej, jag tror att
jag tror att alla Tinder kommer vägen vandra, men liksom inte, men det kanske blir en kort period för dig.
Precis. Men hur som helst, så det där med kallt möte tyckte jag var så spännande, för jag tyckte så här, gud vad han är pushy. Hur ska vi gå och sätta oss i parken? Ska tant mata du?
Jag går bara in på Hemköp här bredvid och köper lite bröd, så kan vi.
Då ska jag ta inkontinensblöjan också. Nej. Nej, men det ska jag inte säga. Utan hur som helst, men jag förstod ändå inte riktigt varför. Så här, och så skulle han ju då, det var synd om honom, för han hade inga vänner, kände inte så många. Men sen hade han ändå bott där 2,5 år. Så att, när du sa det, bilen, då insåg jag så här, han ville ha med mig, han tyckte så här, vi var båda upp liksom, upphottade från gymmet. Jo, han sa ju också att jag måste hem och duscha först, för jag gillar inte. Ja!
Säger du?
Nu, Sherlock Holmes. Ja. Duschade du, sa han. Jag bara, vad tyckte du om gymmet, sa han.
Ja.
Ja, men det var helt okej. Vi går ju på ett annat gym i vanliga fall. Det är ju mycket fräschare och så här. Men liksom, jag gillar inte att duscha där, så jag ska gå hem och duscha. Han ville kolla att jag hade duschat. Och det hade jag. Jag vet inte om han tyckte det var bra. Nej, men gud, det här var så mycket smartare och kallare än vad jag någonsin har föreställt mig. Vad tyckte du om gymmet? Alltså, det här var ju så planerat. Det här var hans pickaplan. Vad tyckte du om gymmet?
Såklart. Så här, jag ska hem och duscha, ska du följa med hem? Vi kör en liten snabb liten åktur och sen är vi klara med varandra. Alltså, det här, jag tror aldrig liksom, det här, nu kan ju inte det vara enklare per definition att fixa sex.
Nej.
Jag läste ju om någon kvinna som var sexmissbrukare för ett tag sedan, som skrev om att så här, hon kunde få sex hela tiden när som helst på parkeringsplatser bakom ett träd. Och jag blev så full i skratt och sa så här, hur går det ens till? Hur uppstår de där mötena? Men här är ju svaret.
Ja.
Om hon är som han, förstår du?
Ja, jag fattar.
Och det hänger ihop med att så här, vi då i en annan generation är så, vi är inte vana med de här initiativen. Nej. Så att vi blir så chockade när de uppstår, så att så här, du skulle ju, nu gjorde du aldrig det, men liksom per definition, om inte jag hade varit där och liksom, om du inte hade en plan, då skulle du ju per definition kunna fått med hem, haft sex med honom.
Jo, men om jag hade hängt med honom hem och stått där lite då, suttit och gått omkring och kollat på så här, gift i första ögonkastvis, kollat lite kanske hans böcker och så här, menar du att han hade kommit ut ur duschen och vi hade haft sex?
Ja.
Och jag hade liksom klarat av det.
Men alltså, per definition, om jag tänker på ett möte som vi gjorde förr i tiden då, på krogen.
Ja, för där, det har jag inget emot, en one night stand.
Träffade man en snubbe på krogen, hade lite härligt tugg, man var lite på lyset, man kanske tog ett gemensamt glas. Sen gick man hem, hade sex, gick hem.
Ja, det helt var ju, annan grej.
Helt annan grej, fast egentligen inte.
Jag tänker
det finns
så.
Ju något ärligare i det här, ni båda nyktra, ni båda tränade. Och ni skulle förmodligen ha mycket bättre sex än att konstigt säga fyllde sex. Jag kommer aldrig när jag är full.
Nej, och vi är uppe i, vi har liksom tränat, vi har fått lite hormonas, och så liksom, vi är ju uppe. Vi är ju inte liksom packade, det blir ingen, så här, det du vill säga att så här, det här är istället för vinballe, det är ett genidrag.
Ja, genisex.
Men så pratar vi också om det här, ponera att jag skulle ha gjort det. jag ska säga, har du aldrig känt dig rädd? När du har liksom fylla hatten på eller några drinkar eller liksom humöret ute på krogen och allas feromoner och raggning, då dras du med bara farten. Nu blir det ju ändå så här, okej, då ska jag gå hem till honom, han bor här. Det hinner komma många tankar förmodligen på vägen dit.
Såklart.
Men samtidigt så är det så här, om han nu skulle varit a raper och liksom mördare, skulle han vara så iskall då? Ja, det skulle han förmodligen. Kanske var därför han hade poliströjan. Jag skulle varit mördad nu, älskling.
Oj, är vi där nu? Nu drog vi långt. Nu är det många tvära kastar.
Men det kan vi inte vara, eftersom han har ju hört av sig.
Exakt.
Åh, gud, det här är spännande alltså.
Ja, hur som helst.
Jag överlevde.
Ja, det finns lite backlog på det här. Om du nu får feeling att du vill dejta honom, så har vi väldigt många vittnen i podden. Om alla undrar vad Ann Söderlund tog vägen nästa vecka.
Men jag tänker också att vi gör oss själva en otjänst. Kvinnor måste väl ändå säga plus 40 när killar börjar bli så här, fan, 40 surkärring, bla bla bla. Alltså, det finns ingenting som heter knullbar. Det finns ingenting som heter, det är ingen som tittar på mig längre. Gå bara ut med inställning och energin att så här, det ska de visst göra. Då sker det.
Ja, nej, men jag är 100% med dig på den.
Tack! Det handlar ju mycket också om bilden av sig själv som kvinna. I det här hela debatten med ingen tittar på mig längre och jag som var så vacker och jag är inte knullbar hit och dit. Det pågick ju åratal. Och jag förstår den, och den känner vi såklart alla av. Och när man har varit i en relation och då ska ut på marknaden igen på ett helt nytt sätt, så är det klart att det är otroligt smickrande när snubbar som är så här mellan 25 och 38 typ vill släppa allt och du vet, ta sig in till stan, skicka bilder, ta reda på en snubbe, skriver långa brev och man säger, gud, vi träffades 2 timmar i en bar. Okej, wow.
Nu är du väldigt luddig här, Ann.
Ja, jag fattar det.
Ja, för att du säger ju inte liksom helt ärligt till mig om du så här, mötte du den där blicken på gymmet eller alltså, fanns det liksom någonting? För annars är det ju liksom rätt grovt utav en person att springa efter dig och liksom initiera spontant sex. För jag tänker att många tjejer idag, vi läste ju en stor rapport från tjejer på ett gym i Göteborg då, som hade då var en man som hade knackat en tjej på axeln och sagt att hon frågat henne om när hon var klar på rullbandet, och hon hade sprungit ner och gråtit och satt sig i fosterställning i omklädningsrummet och kände sig sexuellt trakasserad av honom, och nu kan hon inte gå till gymmet längre. Alltså jag tänker, om den unga generationen tjejer är så fruktansvärt rädda för män så de skulle aldrig våga möta en blick, om du nu gav honom en blick, var det ett svar för honom på någonting som han kanske inte fått på flera år? För att den nya generationen tjejer ser att alla män är hot, eller?
Jag fattar.
Och det enda gången tjejer inte kan se en man som ett hot är i ett Tinder-sammanhang där kvinnorna många gånger äger narrativet om det ska bli sex eller inte.
Jag är svårt att tro att det inte flörtas på gym, även i den liksom yngre generationen. Men det som hände var att jag kan ha sänt ut någonting där när vi stod vid redskapet, typ så här, vad härligt det blev. Alltså att vi hade ett litet möte, men därifrån till att jag skulle gå hem och ha så här en batong i röven. Nej, men förstår du vad jag menar?
Ja, ja.
Jag tror också att min blick är ju inte på honom per definition.
Din blick är väl på alla män?
Ja,
den är inte exklusiv.
Nej. Och då därför så tänker jag så här, därför så blir jag också förvånad när han springer efter mig. För att jag tänker så här, som du säger, lite som Paulina Poriskova sa när hon hade skilt sig från här Rick Ozak efter 30 år. Hon bara, varenda man, alltså det blev ju en Freudian grej, varenda man var ju en presumtiv äkta man för mig. För att jag inte hade haft den känslan i mig så länge. Så här, han kanske jag ska gifta mig, han tittar på mig, nu ska vi gifta oss och flytta till det där huset utanför landet. Att jag kanske just nu så är min blick liksom inte sökande, men alla män är potentiella. Mm. Och ja, då tog han mig på blicken.
Precis, ja, men jag bara funderar på...
Nej, liksom... jag håller med dig, det är spännande. Det var ju inte så att jag stod och var sniken och var så här, jaha, nej. Han kanske också tänkte när du gick ner för och jag stod kvar där. Och det kanske pågick grejer som jag inte tänkte på.
För du uppmanade ju mig att säga, ska inte du gå ner och duscha först då?
Ja, du menar att det här är undermedveten
taktik? Att du liksom hade liksom lite planerat att så här, det kanske fanns något intresse där, varför du ser plötsligt, skulle stanna kvar vid redskapen.
Nej, men det var för att vi skulle dela handduk. Nej, nu drar jag i handbromsen. Nej, jag tyckte han var snygg. Han flörtade med mig, jag flörtade lite tillbaka. Han tog mitt redskap. Ja, det gjorde han. Och sen så gick jag och duschade. Och jag hade ingen tanke på att jag någon mer gång skulle se den mannen, som jag aldrig mer kommer gå till
det
gymmet.
Det var en flört. Ibland ger man en blick på upp en gata.
Tunnelbanan, krogen, ja. Skolgården. Det pågår ju hela tiden.
Absolut, jag håller helt med. Då undrar jag, är han gränslös? Eller är han bara en ung man idag?
En modern man av sin tid, menar
jag. Ja. Det här var ju Tinder-möte live.
Ja, jag fick ju inte uppfattningen av att han var gränslös alls. Fick uppfattningen att han var ganska stabil, målmedveten. Han berättade liksom om sina utbildningar i loppet av 10 sekunder, var han bodde och att han ville hänga. Kanske var lite gränslös då.
Jag var så tyst, men spårade jag.
Men älskling, nu måste vi också gå tillbaka till det som jag pratat om i många poddar om Gift första ögonkastet. Om han inte hade varit så attraktiv som han hade varit, då hade jag vibbat av helt. Då sprang han efter mig. Det jävla snuskille. Vad trodde han? Det var skitobehagligt. Och sen så bodde han här. Vad hade han velat göra? Sticka mig och mörda mig?
Du har ju redan gått den tankeloopen i den här podden.
Ja. Mm. Så att fjädrarna. Det var vackra fjädrar. Då var han inte ett hot.
Mm. Spännande. Pratade ju om det med om Leonardo DiCaprio, att han kom så glatt undan MeToo.
Ah.
Och Harvey Weinstein åkte. Det har ju varit många stories, historiskt i alla fall, om DiCaprio och vissa rätt hotfulla situationer som tjejer har lite vittnat om åt höger och vänster. Och vi har väl även liksom några nationalikoner i det här landet också som det har, liksom, kanske borde hamnat under lupp.
Ja. De snygga överlever.
Man vill inte skriva illa om dem och man vill inte tycka illa om dem. Var det här ett typiskt sånt case, skulle du säga?
Ja.
Eller överanalyserar vi?
Nu överanalyserar vi så otroligt mycket. Vi kan också se för det var. Vi hade typ någon form av flört. Jag gick ner och duschade. Han gick efter mig. Han tyckte jag var het. Han kanske ville att vi skulle sätta oss ner och ha lite mysigt. Vi vet inte.
Nej, så då tycker jag att vi säger så här.
To be continued.
Tack för att ni har lyssnat.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.